Det här var det ultimata sociala experimentet och det var totalt okända personer. Och för mig blev det hanterat som en daglig såpa som tänd som Hotel Cesar. Vi fick mycket käft för att det var totalt okända människor. 6-7 år tidigare fick jag käft för att vi bara brukte kändisar i Fångarna på fortet. Och nu fick vi käft för att vi brukte vanliga människor. Så den dagen vi kom på luften så ändrade hela tv-världen.
Vem är du, Lasse Hallberg?
Ja, jag är ju en tv-producent. Jag kom till Norge från Sverige, som ni säkert hördes, i 92 för att laga ett talkshow med Ole Paus. Jag hade då jobbat flera år med Robert Aschberg i Sverige och vi hade lagat program i Norge. Och sen blev det mer talkshow, till och med Mona Höjnes. Och så blev jag helt plötsligt programdirektör för TV3 den gång, som det hette. Producerade Fångarna på fortet, allt möjligt. Så blev jag programdirektör i Sverige, men valt att bo kvar i Norge. Som det är ett bättre land, menar jag. Och sen kom jag tillbaka och startade det som är Mastiff idag. Vi startade eget sällskap, jag och Thomas Gertsen och några till. Och jag hamnade med Metronom och startade Big Brother. Eller först var det då Måndagsklubben som fick stora överskrifter. Och som sen blev Torsdagsklubben. Men i 2001 startade jag Big Brother som fick Norge till att stoppa. Jag tror vi stängde alla kinor. Allt blev, alla banker, börsen, aviser fick inte gå in på bigbrother.no. För det blev Norges största kändisar och folk bodde framför skärmen 24/7.
Många vill kanske minnas dig mest för Big Brother. Alltså jag satt och grubbla lite på det och husker så vitt dessa namn, sant? Det var Anette. Det var det Ramsey.
Ja, det var Rodney, Anette blev ju ett par väldigt fort. Ramsey och Mona gifte jag i huset hösten 2001, så det är 24 år sedan. De är fortsatt gift, lyckliga. Ramsey är direktör för ett byggfirma i Ålesund. De har 3 barn.
Big Brother var på en måte den store, første, svære reality-satsningen i Norge, ikke sant? Du tegnet et bilde av at folk stoppet opp. Alle fulgte med på dette drama som skjedde inne i dette huset. Vi skal snakke litt om reality den gangen, og linke det litt opp mot det som skjer nå, for nå er vi et helt annet sted. Reality har nærmest eksplodert, men ta oss inn i selve konseptet Big Brother, for det er jo på en måte ganske likt en del av de konseptene vi ser i dag.
Det er veldig likt. Det er jo sosialt eksperiment, som det den gangen var. Vi var jo nok ikke først, utan Robinson hadde jo blivit laget før TV3. Og 71 grader nord hadde vel kommet på TV Norge, men det her var det ultimata sosiale eksperimentet, og det var totalt ukjente personer. Och för mig blev det hanterat som en daglig såpa som tänd som Hotel Cesar. Vi fick mycket käft för att det var totalt okända människor. 6-7 år tidigare fick jag käft för att vi bara brukte kändisar i Fångarna på fortet. Och nu fick vi käft för att vi brukte vanliga människor. Men vi red på en bölge där faktiskt Hotel Cesar hade skapat drittsäck-tv-uttrycket med att någon stekte en katt i mikrovågen och det var syskonkärlek och bla bla. Och den drittsäck-tv, den red vi på hela marketingen. Så pressen gick ju vårt löp, så att säga. Och skrev ju upp det här sida upp och sida ner. Så den dagen vi kom på luften så ändrade det hela tv-världen.
Men så som det är idag, Lasse, ser du NRKs store satsning på reality som en trussel mot kommersielle aktører, eller er dette rett og slett sunt for utviklingen at NRK breier seg på reality-fronten?
Nei, altså jeg pleier å si det både til NRK og TV2 og alle. NRK har jo et oppdrag for folket, og det omfatter ikke bare nyheter og kultur og fakta og den type ting, så de må jo faktisk nå det publikum, för att de får ju trots allt över 7 miljarder i skattepengar vart år. Och, och det betalar ju alla borgare i Norge. Så då måste man också ha ett innehåll som appellerar till alla. Jag vet ju att de sliter med att appellera till Folk utanför stora byarna, de har själva sagt icke-akademisk utdannade och diverse. Så det är klart, de må också laga koncepter som appellerar till de målgrupperna som icke sitter och ser på Kvällsnytt och Dagsrevyn eller Debatten eller sånt. Vi lagde ju faktiskt Big Brother den gången för att då var ju Debatten med Oddvar Stenström på TV2 och sånt stora. Men där var det experter, här var det vanliga folk. Så det blev en slags debatt av det. Men så NRK må göra det, så kan jag ju säga det ofta till dem att de borde ju hellre satsa på norska kreatörer och utveckla egna formater istället för att köpa från de stora globala som Fremantle, ITV, Banijay och de typen ting.
Ja, gör de det? Alltså, det vill säga att de prioriterar bort att bruka norska produktionsselskaper och utveckla eget innehåll, men man köper då koncepter som du kan se för exempel i Storbritannien, i Nederland, andra europeiska land?
Ja, alltså det gör man ju av säkerhet, för det att då får man hur har det här programmet gått tidigare ett eller annat sted i världen? Är det publikum liknande vår? Är det liksom som ville fristelse blev gjort på Channel 4 i England först? Är det publikum mer likt NRKs? Så jag förstår ju på en måte att de vill ha ett så kallat track record, att det här programmet har funkat i andra marknader, om det är Kanada eller visst det är Peru så är det ju inte säkert att det funkar här. Vi har lite sån olika eller stor lördagsunderhållning i Italien eller Tyskland.
Vad är det du kritiserar dig för då?
Nej, alltså akkurat Villa Fristelse må jag ju se. Det är ju faktiskt det goda med det att de har tagit vanliga människor in igen. Det syns jag är en fördel för vi börjar väl bli rimligt känt på alla influencer och skuespelare men som inte har något jobb idag. Det har blivit en intäkt för dem. Så det är väl positivt. Det komiska är det hela att detta program kommer upp. När NRK har prekat i flera år att vi ska ha grön produktion. Då flyr man ett antal folk till Malaysia på andra sidan jorden för att laga ett realityprogram i djungeln. Jag menar att vi kunde ha gjort det här i Finnmark eller i inre Östfold eller var som helst.
Men då blir det ju inte lika exotiskt då, som att vara på en strand och med palmer. Är det inte det man eftersträver i Ville Fristelse då?
Det är möjligen man eftersträver att det är att folk är mer lättklädda och appellerar till det publikum som TV2 har tagit med alla sina reality-serier senare år. Men då med kändisar. Men det är lite komiskt att man flyr folk och gör det i Malaysia. Man lagar också expeditioner med kändisar och man flyr folk till Denali i Alaska som är då världens kallaste fjäll. Det är heller inte så väldigt grönt.
Men förstyrrar NRK markedet med att på en måte satsa på populära reality-formater? För det man då gör det är att man går då kommersiella aktörer som TV2, det man kallade TV Norge för, alltså VG, de har också svär på reality nu, om inte lov att leva på hytta, så de spyr ju ut nya koncepter ganska ofta. Varför må NRK göra det? Jag skönner att man ska samla familjen, att dagens ungdom inte är intresserad av att se på Norge runt, men att de önskar att se på något reality, något som är göj, något som hela familjen kan samlas runt. Men det att man går till den kommersiella aktörerna i näringen, är det ett problem eller är det inte det?
Jag tror inte det är ett problem så tillvida, för det att NRK vill ju ofta sammanligna sig med BBC och de är ju en av världens största produktionssällskap för den här typen av serier också. Som Ska vi dansa och allt möjligt. NRK har ju som sagt ett uppdrag och då må man tillfredsställa hela publikum och inte bara de som vill se kunstprogram eller nyheter eller debatter eller den typen av ting. Jag tror det på en måte är ganska sund konkurrens och för den fria produktionsbranschen så är NRK en viktig spelare även om de är, kanske inte är den största att köpa program. Jag tror också TV2 nyter gott av den konkurrensen. Och TV2 har ju då skärpt sig senaste år och lagat en massa, dock utländska i många tillfällen förutom någon då, som egenutvecklare i Norge, reality och äntligen vunnit fram genom det. Så jag tror NRK må ha den typen av program.
Vi är strax tillbaka.
Du var inne om det at det var vanlige mennesker I ville fristelser. Og det at vi, altså I Norge et lite land, det ikke så mange kjendiser å ta, og jeg kjenner sikkert på mye av det samme du kjenner på, at du ser de samme kjendisene I de samme, I ulike konsepter, så du kan egentlig bare sitte og zappe, og så kan du I hvert fall få med deg 3-4 av den samme casten I de fleste reality, sånn kjennes det I hvert fall ut. Går det en grense? Altså vil den reality-bobla sprekke på et eller annet tidspunkt, og så det kjendisene brukt opp I lille Norge?
Jeg har sagt det tidigare att Norge är ett relativt litet land och koncepter har en tendens till att dö ganska fort. Om vi ser på The Big Brother så vi lagde 2001-2003 och sen blev det stopp och sen restartade med en unionstanke mellan Sverige och Norge I 2 år. Finland startade också Big Brother och det gick över 10 år där. Man blir ganska fort trött på konceptet. När det sagt så är ju faktiskt koncepter som fortsatt lever som 71 grader nord, farmen, jakten på kärleken för man har klart att förnya sig och förändra sig. Farmen blev död ganska fort I de andra nordiska länderna men I Norge har det så att säga klart att klamra sig fast för att se hur länge det gör det. Men normalt sett så går allting I bölger och så är det som funkar väldigt bra nu men det kan fort falla till backen så man må hela tiden vara mer observant när det gäller reality.
Tror du de vanliga människorna på väg in I reality I större grad I åren som kommer att kändisarna blir bytta ut med folk helt vanliga människor?
Ja, där
är väl kändisarna är ju vanliga människor ju men
ja, alltså nu är ju det att kändisar I Norge är inte som en kändis I Los Angeles eller I Spania eller I Italien för där är de celebrities här är de vanliga människor som går på gatan och det är inte liksom no, vi har inte den idoldyrkan som vi har utomlands för vi är enkla människor allihopa och vi är ganska få och alla känner alla eller någon känner någon så jag tror väl fördelen är att NRK har faktiskt makten så de har möjligheten att bruka mer vanliga människor. För de når det igenom oavsett med sina programmer, visst de är bra nog då. Så det var en tendens här en stund där det var lite för mycket kända folk som sprang runt och lekte jämsel I hundefossen och allt möjligt. Det syns jag var ganska dåligt. Får jag säga det var
Hvordan vil du beskrive det at reality på en måte boomer mens drama sliter? Altså for publikum, hva det vi går glipp av når markedet så tøft som det nå?
Altså drama sliter jo I mångt og mye på grunn av at Viaplay stengde all sin dramaproduksjon. Vi skal huske at Viaplay I Norden lagde 70 titler I året, inklusive spillefilm og serier og alltihopa. Det la man ner över natta för 2 år sedan. Och allt det de hade utveckling. Så de som hade fokuserat på dramaproduktioner med Viaplay som köpte mycket. Samtidigt så sker det då efter pandemin att då man såg väldigt mycket på tv så hinner allting I kapp. Men under pandemin så blev till och med 70-åringarna sittande och glo på YouTube dygnet runt för det att då kunde du få din fiskekanal, din jackkanal så helt plötsligt blev YouTube världens största streamer. Efter det blir drama väldigt dyrt att producera. Samtidigt så har vi då en fagförening innanför tv-produktion som driver lönningarna upp I höjden så det går inte att laga drama. Kostnadseffektivt. Det finns måter att göra det på, men när de fick alltså Filmförbundet fick till sina höjesatser så kom det som ett brev på posten att då hade USA för exempel varit I strejk ett år. Allting hade blivit cancellerat. Budgetarna blir reducerat hos kanaler och strömmetjänsterna är många. Och det är olika konstellationer. Så allting träffades samtidigt så att säga. Och då finns det inte plats för alla. Det var 15 år som var kanske guldålder. Och sen spricker ballongen till slut.
Du snakket om dette her med sosiale medier og de unge, ikke sant, som ikke følger med på nyheter. Det at man har da streaming, du har YouTube, du har sosiale kanaler som gjør at seervanene endres, og man, altså både NRK, TV 2 og VG og alle, den kjemper jo om din og min oppmerksomhet, og ikke minst de unges oppmerksomhet. Hvordan skal man på en måte tilpasse seg reality for å overleve I en digital hverdag? Hvis vi ser noen år fram, hvordan kan dette se ut da?
Nej, så vi förbrukar ju mycket mer levande bilder än för 10 år sedan. Mycket mer, och det ökar hela tiden. Problemet är att det är så mycket att välja och marknaden har blivit globalt. Så att få uppmärksamheten om det är vanskligt att nå fram. Hvordan når jag det här? Och det gör man ju via TikTok och Insta och sådana här. Med den marknadsföringen, hvor de yngre generationerna följer med hela tiden. Jag också. Men så du måste skrika högre, men du kan liksom inte börja ha offentliga avrättningar på TV för att trakassera, det går inte. Eller det finns en gräns, det är en etik och moral oavsett där.
Vad tror du blir NRKs största utmaning då I åren som kommer? De ska leverera, de får du var inom det, ikke sant? Det är väl 7,5 miljarder kronor eller något sånt överkant av det. De får vart år över statsbudgetet. Så har man haft nå en diskussion I forbindelse med det som skedde I BBC om denne klippingen av Trump. Man diskuterer troverdigheten og tilliten til redaktørstyrte medier. Og så går NRK da, de kommersielle aktørene I næringen og konkurrerer I forhold til reality. Hvordan skal de spisse seg mot fremtiden? Hvordan skal de gjøre seg fortjent til over 7,5 milliarder kroner?
De må lage kommersiell TV som appellerer til det breda publikummet på den biten. Samtidig så må de ivareta det andra delen av uppdraget att serva minoriteter och mindre seriegrupper. Så man var kanske, alltså NRK är väl de som har det främst på marknadsföra sina egna program. Det begynner på Dagsnytt på radio på morgonen. Att de presenterar någonting som kommer som en dokumentar på kvällen och presenterar som en nyhet, men detta är ju lagat för ett år sedan. Så NRK har ju brukt sina plattformar, vilket säkert är till irritation för Warner Bros. Discovery, för TV2, för Viaplay, för alla andra. Att de brukar ju plattform för att marknadsföra sig, och det är väl ett lite sån nagel I öje för de kommersiella. NRK kommer säkert att överleva för de står väldigt starkt. De har en hög trovärdighet, även om jag menar att deras nyhetsbilder kan vara något skevt. När sist presidentvalget var, så var väl väldigt många som trodde att Kamala Harris skulle vinna på grund av NRKs spegling av valget. Jag sa att de kommer aldrig vinna. Trump kommer vinna stort, dessvärre. Och det gjorde han ju också, men jag tror man må...
Men vad handlar det om då, Lasse? Handlar det om kompetens eller handlar det om att inte de har dyktiga nog journalister? Eller vad är orsaken till att du menar att nyheterna inte är god nog?
Jag tror man är lite sån gammaldags I sin journalistiska form. Nu menar jag att de ska bli lika polariserande som vi ser I andra delar av världen, hvor du har Fox News som är sån, du har NBC som är sån och det som är såna. Men jag tror väl att vinklingen är att en stor del av befolkningen tror inte på dem och bryr sig inte om dem längre. Och det är väl risk att den delen ökar. I något läge har jag väl sagt att... Hvis 25% av Norges befolkning aldrig tunar in NRK.no eller Dagsrevyen, så jag vill bara följa FRP's opinionsmålningar, så får du samma tallet.
Vi är strax tillbaka.
NRK ska på en måte vara det där leirbålet, ikke sant? Hvor vi samles runt, vi får en felles sannhet, vi får en felles kultur, vi kan snakke om serier, vi ska bli godt informert, sånn at vi ikke blir polarisert, vi skal bli presentert fakta, vi skal bli opplyst. Mm. Men hvorfor det så vanskelig da i 2025?
Om du tar for 10 år siden, eller 15 år, 10 år siden, så Så en lördag kväll klockan 8 så satt cirka 50-55% av befolkningen föran den linjära tv-kanalen. Sen kutte bordetslag och alla, de kutte den kabeln till linjär tv. Och strömmingen får ett större intåg i folks... För det är bara 24 timmar på dygn. Vi kan inte bruka och bincha allt vi ser. Idag, lördag klockan 8, är det kanske 15% som ser på en linjär tv-kanal. Och då blir det ju fort att de som inte gider att zappa eller gider att göra något annat som sitter där oavsett. Så jag plejer att säga att oavsett vad NRK sätter på kanalen har de väl alltid 200 000 serier. NRK har möjligheterna för alla de miljarder de får. Det är sinnssykt mycket pengar, så det är lite sån latterligt att de lägger väl cirka av de 7,5 miljard som de får, om det är närheten. Så är det cirka 500 miljoner i året som läggs ut till externa produktionsmiljöet. Våra 250 drama, 250 icke-drama. Alltså reality och sånt. Så internt så lurar jag på vad alla pengar går till. Nu ska de ju flytta, så då blir det ju mindre. Det har de inte plats för alla människor. Men jag tror det är mycket... Men NRK har möjlighet att experimentera. Det kan inte de kommersiella, för de lever på knivsudden hela tiden.
Men vad menar du när du liksom lurer på vad alla pengarna går till? Vad tänker du på då?
Jag tror att man administrerar väldigt mycket pengar.
Mycket redaktörer, mycket chefer,
ja, det är mycket administration. Det är ungefär som Innovation Norge. Jag tror 90% av det går till administration, 10% går till innovation. Alla som har varit tv-chefer där har sagt att de ska skära ner, men det är ingen som tör att göra det. De har gjort nedskärningar, de gör omorganiseringar, de prövar att gå det mer och nå det kommersiella. Och då blir ju de kommersiella självklart sura, för att de har ju ett guldkort. Det är gratis, det kostar inte dem så mycket. De får mycket pengar, de får mycket mer pengar än de andra.
Du, avslutningsvis, Lasse, jeg pleier alltid å prøve å gå ut på et slags håp, da. Tenke konstruktive, positive tanker i den podcasten her. Hva positivt kan komme ut av? At vi oversvømmes av reality i alle kanaler? Mulig å se noe lysning?
Nei, det tror jeg ikke. De farhågene hørte jeg i begynnelsen av 2000-tallet når Big Brother tog all publikum. Husk at vi hadde 95% av store deler av befolkningen i 100 dager. Såg allt, och då var det liksom, är det här skiten vi ska spisa soppa, och sen blev det mycket drama, så allting går i bölger. Jag är inte så rädd för det. Det är bara det att vi må appellera, vi må laga program som når breda folkgrupper. Jag tror inte lösningen är att nu ska vi laga ett program som passar man 22 år. Då kommer vi bomma, för de man 22 år är ganska få. Och om du bara träffar dem, så är det inte intressant för någon annan. Jag tror bara att vi må aldrig ge upp. I bund och grund så är det historieförtällningen och det som träcker oss in till skärmen. Det har man lyckats med Förrädare, som är ett utländskt koncept. Spillet, som också kom från Sydkorea, det ser helt annorledes ut där. Men... det är ju en förlängning av allt med sociala experiment. När Skam kom för 10 år sedan så sa jag, detta är som skriptet Big Brother. Och då skapade det, och NRK blev liksom innovativa. Jag tror NRK borde lägga ut mer av sin produktion. För det är faktiskt de externa produktionerna som träcker till sig serier till kanalen. Jag tror att i princip så skulle man nästan kunna lägga ner intern produktion, förutom att man ska ha stor nyhets- och debattredaktion och den typen av ting. Och så må man ivarata de här eller mindre intressena som kultur och fakta och dokumentar och den typen. Men man skär ju det också.
Mm.
Dessvärre. Och där är ju många som lever av små sällskap, enmanssällskap. Så man glömmer lite grann det där med i det stora jaget på att få det stora publikum tillbaka. Jag tror det är nyttigt för NRK att de har blittrat ner från sina höjhästar en stund, och så kommer de tillbaka. Jag tror det är nyttigt för TV2 att man har en starkt NRK. i konkurrenssyfte. Jag tror inte vi kommer drukna i reality. Det går i böljer.
Du har hört tillbaka nyheterna med Elin Ludvigsen, en podcast från Momentum Media. Innehållschef är Tuva Jorfall och det är Tom Norman som har lyddesign på denna episoden. Och så må vi tacka Fritt Ord som stöttar bak nyheterna. Du når oss som alltid på hej@momentummedia.no.